Tack himmelske far att vi får fira jul. Och här är vi som är här i kyrkan, vi vet varför vi firar jul. Men här är det så mycket runt omkring i samhället och i världen som gör att vi ofta fokuserar på andra saker än det stora. Att du Jesus Kristus kom hit till jorden för vår skull. Att du som var med och skapade allt var beredd att komma hit som ett litet barn som vi skulle kunna ta emot. Hjälp oss att vara öppna för vad du vill göra i våra liv. Amen. Idag blir det en tvådelad predikan. Sorry, I forget to give you the text. Många människor har helt tappat bort varför vi firar jul. Hur mycket Jesu födelse betyder egentligen för oss i det dagliga livet. I förrgår, i fredags, så sa jag till en jobbarkompis som inte är bekännande kristen, men han vet vad jag står för. Så sa jag till honom, imorgon så har vi storhelgs-OB bara för att Jesus föddes. Ja, han fick ju hålla med om att så är det ju. Hade Jesus inte fötts så hade jag inte haft 80 kronor extra i timmen igår när jag körde buss. Och det fick alla de andra också som körde buss, som oavsett om de tror på att Jesus föddes eller inte, oavsett om det betyder någonting för dem, så fick de extra betalt igår. Och de som kör idag, de får extra betalt idag för att Jesus föddes. Och det finns många sådana saker som påverkar oss utan att människor tänker på det. Redan i skapelsen så vilade Gud på den sjunde dagen och helgade den. Och även om människor sedan hade glömt det där, så i Mose lag som Gud gav vid Sinai, så säger Gud till Mose, tänk på vilodagen så du helgar den. Och så blir det beskrivet att den sjunde dagen var en dag för en helig sammankomst. Och det var en dag för att vi skulle få vila. Och så är det väldigt tydligt hur det där följer med. Och i andra Moseboks 23 kapitel, Exodus 23:14-17. Tre gånger om året ska du hålla högtid åt mig. Det osyrade brödets högtid ska du fira. Sju dagar ska du äta osyrat bröd som jag har befallt dig på den bestämda tiden i månaden Aviv, eftersom det var då du drog ut ur Egypten. Men ingen ska träda fram inför mitt ansikte med tomma händer. Skördehögtiden ska du fira när du skördar förstlingsfrukten av ditt arbete, det du sått på marken. Bärgningshögtiden ska du fira vid årets slut när du bärgar in frukten av ditt arbete från marken. Tre gånger om året ska alla av manligt kön träda fram inför Herren Gud. Man skulle fira påsken. Och den som sen skörde högtiden med förstlingsfrukten, det var pingsten. Och bärgningshögtiden vid årets slut, det var lövhyddohögtiden. De här tre högtiderna sa Gud, det ska ni fira, förutom sabbat. Och i andra Mosebok 34, Exodus 34:23-24. Tre gånger om året ska alla dina män träda fram inför Herren Gud, Israels Gud. För jag ska driva undan folk för dig och utvidga ditt område. Ingen ska stå efter ditt land när du tre gånger om året drar upp för att träda fram inför Herren i Guds ansikte. Gud lovar att alla män ska kunna komma till Jerusalem inför Guds ansikte och jag ska hålla fienderna borta. Jag förstår Israels försvarsminister om han idag inte riktigt vågar lita på det här, utan de ligger på beredskap hela tiden. Men det var vad Gud sa: om ni håller det här så ska jag skydda landet. De här högtiderna, sabbaten och de här högtiderna, sa Gud, det ska ni fira. Sen när folket var bortfört till Babel så blev judarna utsatta för ett hot att de skulle dödas bara för att Mordokaj inte hade fallit ner inför Haman. Och Gud räddar judarna. Och då bestämmer Ester och Mordokaj att de ska fira Purimfesten till minne av det här. Och det ska de fira varje år på den bestämda tiden. Och så har vi det här sättet. En del fester, högtider har Gud sagt. Och en del har människor infört av olika anledningar. Men i den judiska kalendern var det väldigt tydligt att det var högtider till Guds ära, därför att Gud hade gett någonting på olika sätt. Och så var folket inför Guds ansikte. De tackade Gud för vad han hade gett och de mindes sin historia, vad det var de skulle komma ihåg. År 70 så förstördes Jerusalems tempel, ja i princip hela Jerusalem. Judarna hade gjort uppror mot romarna och så svarar romarna med att förstöra. Men det fanns en hel del judar kvar. Och 132-135 så blev det ett nytt uppror. Och då kom romarna igen och förstörde det som var kvar och så förbjöd man judar att bo i Jerusalem och i den judiska provinsen. Judarna var inget missionerande folk. Det var många som tog intryck av judar på olika ställen där det fanns judar. Det var romerska officerare, det kan vi läsa om i Bibeln. Men det var också många andra som tog intryck av judar på olika ställen där det fanns synagogor i det romerska riket. Men judarna missionerade inte. Om inte kristendomen hade blivit missionerande, om inte Jesus hade sagt till sina lärjungar gå ut i hela världen och predika evangelium, så hade de här judiska högtiderna som vi kristna sedan delvis har tagit över, de hade försvunnit. Judarna kanske hade fortsatt att fira dem, men det hade inte nått resten av världen. Och så blir det väldigt tydligt att om inte Jesus hade fötts, om inte lärjungarna hade gått ut med budskapet, så skulle vi inte ha haft de här högtiderna vi har. Sen har vi kristna infört julen, vi firar påsken på ett annat sätt och vi har infört Kristi himmelfärdsdag och en del andra sådana högtider. Därför att vi vill komma ihåg vad det var som hände. Och det är egentligen en judisk tradition som kristenheten har tagit över, att uppmärksamma vissa dagar av vissa anledningar. Men allt det där hade vi tappat om inte Jesus hade fötts. Och den enda högtid egentligen som Jesus sa till sina lärjungar att de skulle fira, det är nattvarden. Så ofta ni gör det till min åminnelse. Han sa aldrig till lärjungarna att nu ska ni börja fira att jag föddes. Eller nu ska ni fira min död och uppståndelse på det sättet som kristenheten har gjort sen. Det sa han inte. Han sa inte att vi skulle fortsätta att fira pingst. Han sa att anden skulle komma och den är hos oss hela tiden. Han sa inte att vi skulle uppmärksamma det en gång om året på ett särskilt sätt. Men jag tror att det är rätt att vi gör det. Precis som den judiska traditionen kunde införa Purimfesten för man ville komma ihåg någonting, så kan vi kristna också komma ihåg olika saker, vad Gud har gjort för sitt folk i hela världen på olika sätt. Det var del ett av min predikan. Nu går jag över till del två. Och då är det den föreslagna predikotexten från Matteus, Matthew 1:18-25. Med Jesu födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade sig att hon var havande genom den heliga ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och han gav honom namnet Jesus. Lukas berättar om hur ängeln kommer till Maria. Och Lukas berättar om hur Jesus föds och änglarna får höra det. Här är det Matteus som berättar hur det gick till. Maria och Josef, de var trolovade. Det var en juridiskt bindande sak som skedde ofta i ung ålder. Och så märker Josef att Maria väntar barn. Och de har inte varit tillsammans än, de är inte gifta. Och så vill han inte anklaga henne offentligt. Det hade kunnat betyda dödsstraff för Maria. Utan han försöker att dra sig undan mer i hemlighet. Att avbryta den här förbindelsen. Han är en rättfärdig man. Han vill göra så rätt det bara går. Men i den här situationen finns det inget som är riktigt rätt. För det har blivit fel. Och så försöker han ändå göra bästa möjliga av det som är. Och så var det säkert inget lätt beslut. Men han funderar, hur ska jag göra? Och så bestämmer han sig för att skilja sig från henne i hemlighet. Men då kommer en Herrens ängel i en dröm. Det var inte så där i vaket tillstånd som Maria fick besök av Gabriel. Det står inget namn på ängeln och det är tydligt att det är en dröm. Du och jag, vi vet hur konstiga drömmar kan vara. Det stämmer liksom inte. Ibland är de ganska verkliga. Och ibland är de helt konstiga, men det känns oerhört verkligt i drömmen, och man förstår inte när man vaknar hur man kan drömma så konstigt och hur man kan gå på det i drömmen. Men det är ju så verkligt när man drömmer. Men den här drömmen var annorlunda, och det är tydligt att det finns många exempel i Bibeln hur Gud har talat i drömmar. Och redan till Aaron och Miriam så säger Gud att till profeter jag talar i syner och drömmar, men till Mose talar jag som den ena människan talar till den andra. Jag nämnde det för några veckor sedan i en predikan. Och så här talar Gud till Josef i en dröm. Och han förstår så tydligt att det här är vad Gud har sagt. Det här är vad jag ska göra. Han får reda på att Maria har blivit gravid genom den helige ande. Hon ska föda Guds son. Och genom Maria är mamma och Gud är pappa, så blir Jesus 100% människa och 100% Gud. Var inte rädd för att ta till dig Maria till hustru. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Och så får han höra att det här hände för att profetian i Jesaja om jungfrun som skulle föda barn, för att den skulle gå i uppfyllelse. Och så står det: när Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. All tveksamhet var borta. Han funderade säkert kanske mer än en gång. Och vi vet av det vi kan läsa att det blev inget lätt liv för varken Josef eller Maria. Ett välsignat liv, men inte enkelt liv. Men när ängeln hade talat till honom i drömmen så vågade han gå vidare. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och han gav honom namnet Jesus. Här skiljer sig den protestantiska kyrkan ifrån den katolska kyrkan. Jag vill nämna det ifall ni får höra någonting. Det är inte att jag vill anklaga katolikerna för att de ser på ett annat sätt, utan jag vill bara visa på skillnaden här. Katolska kyrkan hävdar att Maria alltid var jungfru. Och de som presenteras som Jesu bröder skulle vara kusiner. I den kulturen så är man mer broder och syster med släktingarna. Det där har vi i och för sig tagit över i kristenheten också. Framförallt i pingströrelsen så talar man mycket om bröder och systrar. Mindre inom IFS, men man kunde ändå höra det pappa säga om en kollega, en broder. Och, men här så menar katolska kyrkan då att de som benämns som Jesu bröder var hans kusiner. Och att Maria alltid var jungfru. Men som jag läser här: men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. Det viktiga för mig är inte om Jesu bröder var Jesu kusiner eller inte. Det är inte frälsningsavgörande. Men när jag läser det så läser jag: han rörde henne inte innan. Jag tror att de hade en sexuell relation efter att Jesus var född. Men det är min bibeltolkning, och det är den tolkning som har varit den genomgående i den protestantiska kyrkan. Men skulle ni få höra något annat så har ni förklaringen där, att där ser vi lite olika på den biten. Men han gav honom namnet Jesus. Det ingen hade sagt. Jesus betyder just frälsare. Det är samma namn som Josua i Gamla testamentet. Och så var det tydligt att namnet skulle säga vem han är. Han är vår frälsare. Och så får jag återknyta till änglabudskapet. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Tack Jesus för att du var villig att komma. Herre, hjälp oss var och en att personligt ta emot dig som vår frälsare. Att ingen liksom bara glider med, nu firar vi jul och det är härligt. Utan att vi alla har en personlig relation till dig. Och hjälp oss att föra budskapet vidare. Så att julfirandet verkligen blir ett firande av att en frälsare är född åt oss. Tack för att det har påverkat vår kultur på så många sätt. Och hjälp oss att inte tappa bort det i en sekulariserad värld. Amen.